السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأهلا وسهلا till ännu en föreläsning. Idag kommer vi inshallah ta'ala beröra ett väldigt intressant ämne. Och det är berättelsen om Salman al-Farisi radiyallahu ta'ala anhu. En av de nobla sahaba. Denna sahabi radiyallahu anhu som gav sig ut i sökandet efter sanningen. Och alhamdulillah, han fann det. Och hans berättelse är väldigt rörande. Och den har följt med lärdomar. Och den är en tankeställare till oss. Och generellt överlag så är alla våra sahaba våra förebilder. Alla profetens sahaba radiyallahu anhum är våra förebilder. Då de är de bästa människor efter profeterna och sändebuden alihim och salatu salam. Och låt oss börja lite kort med vem var Salman al-Farisi? Vad är hans namn? Han kallas för Salman ibn al-Islam. Salman, son till Islam. Och han sa om sig själv i en poesi: Abi al-Islam, la abali siwa. Min fader är Islam. Jag har ingen annan fader än honom. Då folket skryter om Qis och Tamim. Yani då araberna skryter om vilken stad de kommer ifrån eller vilken stam de kommer ifrån, så är min fader Islam. Så han säger här att yani jag härstammar från Islam. Det är det som jag är stolt över. Inte min härkomst, att jag kommer från en viss stam eller familj eller släktträd eller liknande. Utan det är Islam som har ärat mig. Hans kunya, smeknamn, är Abu Abdullah. Och han kallas för Salman al-Khayr. Salman, den som för gott med sig. Imam al-Dahabi säger hans bok Sir Alam al-Nubala om honom: Kana labiban haziman. Han var en väldigt intellekt person och han var en väldigt bestämd, principfast person. Väldigt stark person, väldigt bestämd. Min uqala al-rijal, från de smarta av männen. Och från de som dyrkade Allah och från de nobla av männen. Salman al-Farisi berättar sin egen berättelse om hur han blev muslim till Abdullah ibn Abbas. Och vi kommer inshallah läsa den berättelsen. Den är ganska lång. Men den är väldigt, väldigt vacker. Och den utgör ju, som vi sa, otroligt mycket lärdomar. Och denna hadith är autentisk enligt många av de lärda. Och Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma säger att Salman al-Farisi radiyallahu anhu berättade för mig från sin mun. Alltså jag hörde honom säga. Och jag översätter det från arabiska, så ibland det blir lite hackigt och så. Så ni får inshallah ha överseende. Salman al-Farisi sa: jag var en persisk man från Ahl Asfahan, Isfahan. Det var en persisk man som kom från Isfahan. En stad som heter Jai. Och i vissa hadither att han kom från Rama Hormuz, en stad som ligger nära den irakiska gränsen. Och han sa: wa kana abi dihqan qaryatihi. Och min fader var hövdingen eller ledaren över våran by. Och jag var den mest älskade personen till honom. Och han älskade mig så mycket att han satte mig som väktare över elden. För att i det gamla Persien så tillskrev man sig själv den här zoroastrianistiska religionen. Elden där man, eller religionen där man dyrkar elden och ljuset. Och de har då ett tempel och de har en eld brinnandes. Och den här elden måste hållas brinnandes hela tiden. Jag kollade upp det. Även idag finns det kvar vissa av dessa tempel. Där vissa av de här eldarna har brunnit i mer än 1000 år. Och den här religionen är en gammal religion som då självklart innehåller inslag av kyrk. Än i politism, avgudarvirkan. Och tyvärr lever vissa av dess högtider kvar även i muslimska länder. Där man firar Nevruz som en högtid som härstammar från den här religionen. Och det är inte tillåtet för en muslim att fira en sådan högtid. Även om den Man säger att den är bara sekulär, det är bara tradition, det har inte med religionen att göra, vi tror inte på det. Det är fel. Den här stammar från den här yani, politistiska religionen. Och muslimen har två id och inte mer än så. Så han sa till Salman att jag var en persisk man från Asfahan-området, från den här staden Ji. Och son till hövdingen i byn, som då gav honom ansvar att vakta över elden, ta hand om elden. Väldigt, väldigt stort ansvar han fick. Och han säger också att min far hade ett stort plantage. Min fader var upptagen en dag med att bygga ett hus på en annan plats. Så han sa till mig, son, gå till plantaget och ta hand om angelägenheterna, fixa det som behöver fixas. Så Salman sa att jag gick dit. Men på vägen dit gick jag förbi en kyrka. En kyrka tillhörande en nasara, de kristna. Och jag hörde röster därifrån medan de bad. Och jag visste inte vad det var för någonting. Jag hade aldrig hört någonting liknande. För min far hade hållit mig hemma väldigt mycket. Alltså inlåst, omskärmad från omvärlden. Så han tyckte att det var någonting vackert han hörde. Så han gick in i kyrkan för att kolla vad de gör för någonting. Och nyfikenhet. Och då han såg dem, så blev han väldigt tagen av det som han såg. Och han drogs till det de gjorde. Och han sa till dem, wallahi, det här är bättre än den religionen som jag är på. Och han var kvar hos dem tills solen gick ner. Så han gick inte till plantaget och fixade ingenting. Vilket hade nått hans far, som hade fått informationen att han inte kommit och blivit orolig och började leta efter honom. Och Salman al-Farisi kommer då hem efter solnedgången. Och då frågar hans pappa honom, konfronterar honom, vad har du varit med son, du gick inte till dina uppgifter. Och då så berättar Salman vad som hände, att han gick förbi en kyrka, han såg folket be, han gick in och fick lära sig om deras religion. Och så svor han vid Allah att den här religionen är bättre än den religionen som vi och våra fäder har varit på. Yani det som de gör är bättre än det vi och våra fäder har varit på. Och då säger hans pappa, kalla, wallahi innahu, nej, våran religion är bättre än deras religion. Så, och här är också en grej med att just hans far var väldigt, som de flesta personer som inte vill följa en profet, följa Allah subhanahu wa ta'alas religion, håller fast vid kultur och tradition. Så som Allah nämner på flera platser i Koranen, بَلْنَتَّبِعُوا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ أَبَاءَنَا. När vi följer istället det vi funnit våra fäder på. Så spelar ingen roll vad du kommer med, vem som kommer. Vi följer det våra fäder gjorde. Så här har man gjort i våra kultur, det fortsätter vi göra så. Och det här är en av de dummaste argument som finns. Och tyvärr ett argument som lever på oss många människor. Ni kanske själva har upplevt det. Du pratar med någon om islam. Han säger, nej men vi kommer från den här religionen. Och hela våra släkt är så här. Och det är bara så det är. Jag kommer inte ändra på det. Men du har fel. Det spelar ingen roll. Jag kommer inte ändra på det. Och alla har någonstans. Så vad hände när Salmans pappa såg att han blivit fäst vid den här religionen? Blev han så rädd för honom att han kedjade fast honom i hemmet. Satte en boja i foten med en kedja och kedjade fast honom i hemmet. Så Salman skickade efter vissa från den här kyrkan att komma till honom och prata med honom i hemmet. Och han sa till dem att om någon från Sham kommer, och han hade frågat dem innan att det här är en väldigt fin religion, var är dess ursprung ifrån? Var kommer den ifrån? Och då hade de sagt till honom, Sham, i Levanten, området där i Palestina. Så han sa till dem, om det kommer någon resande delegation, expedition eller liknande från Sham, så informera mig. Och det kom. Inte långt därefter, en grupp affärsmän från Sham. Så de informerade honom och han bröt sig loss från kedjan och smet iväg med den här gruppen till Sham. Och här vill jag också belysa. Tänk er här Salman, han är en ung pojke, han är en ungdom. Han är son till hövdingen i stan. Han har fått ansvaret över det viktigaste som finns. Och han skulle förmodligen få ärva allting från sin far. Hans far var rik. Hade ett stort plantage, eller hur? Hade ansvaret över de religiösa aktiviteterna. Brydde han sig om det? i sitt sanningssökande. Nej, tog han med sig någonting när han stack? Ingenting. Hans ambition var att hitta sanningen. Det här var bättre än det vi gör. Det fanns en gnutta av sanning i det. Så pass. Han följde det. Följde sanningen. Och lämnade allting det världsliga bakom sig. När han kommer fram till Shem så ställer han frågan: vem är den bästa av er i den här religionen? Är ni vem i hela det här området är den bästa? Är ni vem är det jag ska gå till? Och de hänvisade honom till en präst eller munk i kyrkan. Så han gick till honom och sa att jag avser, eller jag vill ansluta mig till er religion. Och jag vill vara med dig. Jag vill tjäna dig i din kyrka och lära mig från dig. Och jag vill be tillsammans med dig. Så prästen välkomnade honom och lät honom komma som en lärling. Du får vara i kyrkan och lära dig tillsammans med mig. Och så sa Salman, för kan jag rajul en su. Den här prästen var en ond person. Han märkte, genomskådade honom med att han var en ond person. Han beordrade människorna att betala zakat, sadaqa, almusa. Men, och han gärna låtsades att han skulle skänka den till fattiga, men han behöll den själv. Och han sa att han hade 7 stora krukor fyllda med guld och silver. Ni vet förr i tiden, såna här krukor, lerkrukor, fyllda med guld och silver. Gärna människornas pengar som han hade lurat människorna att han skulle ge till fattiga. Så han sa Salman att jag hatade honom otroligt mycket då jag såg vad han gjorde. Och när den här mannen dog, den här prästen dog, samlades folket för att begrava honom. En fin begravning. Så Salman avslöjar och säger till människorna att det här är en ond person. Han beordrade er med sadaqa, men han behöll pengarna själv och gav inte någonting till de fattiga. Folk blir förvånade och säger, men hur vet du det? Han säger, kom, jag ska visa er. Och han tog fram de här 7 krukorna som han hade gömt med guld och silver. Och när folket såg det här så sa de, wallahi, vi kommer aldrig begrava den här personen. Så pass att de hängde upp honom, korsfäste honom, alltså hans lik, den här prästen, och kastade sten på honom. Gärna så mycket förakt fick den här personen av sitt folk. Sen ersattes han med en annan präst i kyrkan. Okay? Och då sa Salman att jag har inte sett en person betett sig bättre än honom. Jag har sett någon som har mer zuhud i dunya än honom. Alltså han var en astet, avhållsam från dunya. Han var en person med den bästa av karaktär på dagen och på natten. Så han sa, jag älskade honom otroligt mycket. Jag har inte älskat en person som honom innan honom. Och jag var med honom en tid tills döden också kom till honom. Och jag sa till honom innan han dog, du, jag har varit med dig en tid och jag älskar dig otroligt mycket från mitt hjärta. Och nu har Allahs tid kommit till dig i döden. Vart råder du mig att resa efter att du har dött? Och då säger den här mannen, ej Bonay, min son, wallahi, jag känner inte till någon idag som är på det du och jag är på. Människorna har gått under. De har ändrat och de har lämnat det mesta. Förutom en person i Mosul, den i Irak. Och han är fulan. Han heter Sio och så gå och anslut dig till honom. Och här vill jag visa en viktig sak med den här berättelsen. Att kristendomen i Shem, på Levanten, i Turkiet på den här tiden, det var dominerande. Det var den dominerande religionen. Det fanns hundratusentals kristna. Men den här prästen, vad säger han? Jag känner inte till någon som är på sanningen förutom du och jag och den här mannen i Irak. Folk har ändrat. Folk har ändrat på religionen. Och det här var ju 600 år efter att Jesus hade dött. Och när, i en annan hadith, när Salman frågade profeten Muhammed a.s. om just kristendomen, så uppenbarade Allah en vers om just att de är vilsna, förutom vissa av dem. Det vill säga de här. Och då så sa profeten Muhammed a.s. att de här som du var med, de var inte ens kristna, de var muslimer. Men de hade inte nåtts av hans budskap. Och ni vet ju att det är okej att följa den senaste profeten tills en ny profet kommer. Så de var några av de få människorna på jorden som fortfarande följde profeten Muhammed a.s. trodde på en, eller följde profeten Isa a.s. och trodde på att Gud var en och inte att Jesus var Guds son. För att när Isa a.s. togs upp till himlen delades folk in i olika grupper. Vissa började tro att Jesus var Guds son, vissa trodde att han var en del av en treenighet och så vidare. Och vissa var monoteister. De var på tawhid, yani på la ilaha illallah, att endast finns en Gud värd att dyrka. Men de här var få och de blev förföljda och man försökte att utplåna dem. Så här var några av dem som då Salman radiallahu anhu fick tawfiq, fick framgång att träffa. Så Salman sa då att jag begav mig till Mosul, till Irak. Tänker du nu, han har rest från Persien till Levanten och sen reser han därifrån till Irak för att finna folket av sanningen. Och han kommer till den här personen och säger att du, den här prästen rådgav mig att komma till dig och ansluta mig till dig innan det att han dog. Och han berättade att du är på det som vi är på. Och då säger mannen, du är välkommen, stanna hos mig. Så han sa, jag stannade honom och jag fann honom vara en av de bästa av människor. Han var på samma sak som min tidigare mentor. Och det tog inte heller lång tid tills döden också skulle komma till honom. Och innan han dog så ställde jag honom samma fråga. Yani, jag kom från den här personen, det fanns bara han kvar och han rådde mig att komma till dig. Vem rådde du mig att åka till? Eller var ska jag resa efter dig? Och då så säger den här mannen att min son, wallahi, jag känner inte till någon som är på det du och jag är på idag förutom en man i en nasibin. En person som då bor i nasibin. Och den här staden ligger i Mardin-området i Turkiet. Jag tror det är gränsen till Syrien, va? Mellan Syrien och Irak där. Så anslut dig till honom. Så personen dog och Salman radiallahu anhu anslöt sig till den här mannen i Turkiet. Så han berättade för honom vad som hade hänt och att hans tidigare mentor beordrat honom att komma till honom. Så han sa, du är välkommen, du kan stanna hos mig. Så han sa, jag var hos honom en tid och jag fann honom vara som mina tidigare mentorer. Han var väldigt bra. Och så sa han, för wallahi, det tog inte lång tid tills döden skulle komma till honom också. Och när döden kom till honom så sa jag, ja fulan, du. Den första så åt mig att åka till den andra och den andra till den tredje och så vidare tills jag kom till dig. Men vem ska jag åka till nu? Och då säger mannen, ja bunayya, min son, wallahi, jag vet ingen som är på det du och jag är på idag förutom en man som bor i al-Umuriyya. فَإِنَّهُ مِثْلِي Han är som oss. Så gå och anslut dig till honom. Och Amoria är också en stad som ligger i det turkiska området i nära Antalya idag. Så den här tidigare mannen dog då och han begav sig till mannen i Al-Amoria. Och han berättade för honom hela berättelsen och han sa, du är välkommen, stanna hos mig. Så han var hos honom och fann honom också vara som de tidigare, väldigt bra och religiös. Och han sa att jag under den tiden jag var hos honom jobbade och samlade på mig kor och får. Och sen, subhanallah, kom döden även till den här personen. Och han sa då till honom att jag kom hit och han rådgav mig att komma till honom och till honom och till honom. Och jag slutade upp hos dig. Vad ska jag göra för någonting? Och då säger den här mannen, ej Bonilla, min son. Jag vet ingen idag som är på det du och jag är på. Han hade ingen att hänvisa till. Han sa, idag det finns ingen kvar jag känner till som är på det du och jag är på. Det är den sanna, rena islam. Men tiden har kommit för en ny profet. Tiden har kommit för en ny profet. Och han sa, han kommer att skickas med Abrahams religion. Han kommer att komma med den abrahamistiska religionen. Och han kommer att komma i arabernas land. På den arabiska halvan. Och han kommer att utvandra till ett land som är omgivet av Harratin. Två områden täckta av svart lava. Och det är fullt och omges också av fullt av palmträd, daddelträd. Och från hans kännetecken, som inte är dolda för folk, är att han inte tar emot sadaqa. Men han tar emot gåvor. Och han har ett profetsigill mellan sina axlar på ryggen. En skulderblad på ryggen. Om du kan bege dig till honom, bege dig till honom. En tiden är nu, kommer. Och sen dog den här mannen. Och Salman sa att jag stannade kvar i Amoria så länge Allah ville. Och sen kom en grupp resenärer från arabiska halvön som skulle tillbaka till arabiska halvön. Och han frågade om han fick åka med dem och betala sina kor och sina lamm som en, yani, vad kan man säga, yani, kostnad eller vad heter det? Yani, betala dem för att då få transporteras till arabiska halvön. Och det här visar också på vikten av att arbeta, att ha någonting. Han arbetade ihop pengar och mashallah pengarna gynnade honom, tog honom dit han ville. Och det är viktigt att man som muslim jobbar och har sitt kapital för att kunna göra det man vill i livet. Så han fick följa med dem. Men han sa, när vi kom till arabiska halvön så bedrog de mig. Och de sålde mig som slav. Jag var en fri person. Och de tog mig och sålde mig som en fri, som en slav. Och det här var utanför norra Medina i en plats som heter Wadi al-Qura. Och de sålde honom till en judisk man. Och han sa att jag var hos den här mannen en period. Och jag kunde se på avstånd alla palmträden i staden i Medina. Och jag hoppades att det här skulle vara den staden som jag sökte. Och sen så kom den här mannens kusin, hans ägares kusin då, från Medina. Och ägaren sålde honom till kusinen. Så Salman förflyttades till Medina. Och ni ser ni hans resa. Subhanallah. En Allah subhanahu wa ta'ala tog honom till Medina. Och den staden hette ju då Yathrib, det gamla namnet på Medina. Nej, och han var från Bani Qurayda, den här judiska stammen som var bosatt i Medina. Vet ni varför det bodde judar i Medina på arabiska halvön? Precis, de väntade på den sista profeten. De visste att han skulle komma till den här staden. För det stod i deras skrifter, precis som den här prästen hade sagt, att han skulle komma till ett land, till en stad på arabiska halvön. En stad omgiven av berg och lava områden. Och omgiven av dabbelpalmer. Och den enda staden som yani, faller in på denna beskrivning är just Medina. För den är omgiven av stora yani, områden med lavastenar, svavelstenar, svarta, som är väldigt vassa. Yani, kilometerstora områden som omger hela staden. Och resten är berg och yani, dabbelpalmer. Så de var där och väntade på den sista profeten. Ja. Och då så sa Salman radiyallahu anhu att han tog mig till Medina och han sa, fa wallahi, när jag såg staden så visste jag att det var den staden min mentor hade berättat om. Så han kopplade direkt, det här är den staden jag letar efter. Så han blev bosatt i Medina. Och han sa att under den tiden jag bodde i Medina skickades Allah subhanahu wa ta'ala sände profeten Muhammad alaihissalam i Mekka. Och han kallade människorna till islam. Och Salman var ovetandes om vad som hände i Mekka, för han var upptagen med att jobba som slav åt den här judiska mannen. Tills det att profeten alaihissalam då efter 13 år utvandrade till Medina. Och han sa, den dagen så var jag uppe i kronan på palmträd. Man jobbar och tar ner vissa gamla blad och dadlar och liknande. Så han var uppe i palmträdet och jobbade. Och under honom på en stol så satt hans ägare. Och då kommer en kusin till honom, till ägaren, och de börjar prata. Och han säger, må Allah förbanna Bani Qayqayla, som då var ansar, araben. För wallahi, de har nu samlats i Quba runt en person som kommit från Mekka som påstår att han är profet. Och när Salman hörde det här, han sa, min kropp frös till. Så jag höll på att ramla ner från palmträdet, ramla på den här mannen. Så han gick ner direkt och går fram. Alltså det här är, man gör inte så. Han går fram till den här personen. Vad säger du? Vad sa du för någonting? Vad sa du? Så hans ägare slår honom jättehårt. Gå tillbaka och jobba. Vem vill du att fråga? Alltså, jag vill bara veta. Men han blev helt halas. Nu har det hänt igen. Så Salman sa sen att jag hade samlat lite ägodelar. Och på kvällen tog jag dem och gick till Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam, då han var i Quba. Den första moskén som då byggdes i Medina. Så jag gick till honom och jag sa till honom, jag har hört att du är en rättfärdig person som har med dig gott folk som är i behov. De är främmande, de är resande, de är i behov. Och jag har med mig lite sadaqa. Jag tycker att ni är de mest berättigade till den här sadaqan. Så han gav honom. Och det sägs att det var dadlar, färska dadlar i vissa hadithet. Så profeten alaihi salatu wassalam tog dadlarna och gav alla till sina sahaba. Han behöll ingenting själv. Och då så sa Salman radiyallahu anhu, hadihi wahid. Det här är en av de tecken jag ska kolla efter. Profeten var, han tar inte sadaq. Det är inte halal för profeten alaihi salatu wassalam och hans folk att äta sadaq. Så gick han tillbaka hem och samlade lite mer mat och kom till Rasulullah alaihi salatu wassalam då han var i Medina. Och han gick fram till honom och han sa, jag såg att du inte åt sadaqa, så här är en gåva från mig till dig. Inte sadaqa, utan det är en gåva från mig till dig som jag vill ära dig med. Så profeten alaihi salatu wassalam åt och gav lite till sina sahaba som också åt. Så Salman säger till sig själv, det här är det andra. Och sen så sa han att jag kom till honom den tredje gången. Då han var i Al-Baqi al-Gharqad, begravningsplatsen som ligger bredvid hans moské. Och de höll på att begrava en av hans sahaba radiyallahu anhu. Och profeten alaihi salatu salam hade på sig två mantlar. Och han satt tillsammans med sina sahaba. Så jag hälsade på honom och gick runt honom. Och då märkte profeten alaihi salatu salam att den här mannen ville någonting. Jag får gå han bakom mig, att han typ kollar bakom mig vad det han vill för någonting. Så profeten alaihi salatu wassalam förstod vad han ville. Så han släppte sina mantlar och han hade ingen tröja eller någonting. En bar kropp. Och då så såg Salman det här profetsigillet på ryggen. Och då så säger Salman, jag förstod då att det var han och jag föll ner alltså, mot hans fötter, pussade hans fötter. Han föll ner gråtandes och pussade hans fötter. Och han sa, ashhadu an la ilaha illallah, anta Muhammad Rasulullah. Och då så tog profeten bort honom alaihi salatu wassalam och frågade honom, Jani, vad är din berättelse? Så han berättade hans berättelse för honom. Och profeten alaihi salatu wassalam tyckte att det var en sån intressant berättelse att han sa, berätta den för mina sahaba. Jani, det här är en lärdom som inte bara jag ska höra, folk ska höra. Den resa som du har varit med om. Det du har varit med om. Jani, låt folk höra den här resan. Så Salman, alhamdulillah, fann sanningen och han blev muslim. Men han var ju fortfarande slav och fortsatte att jobba åt sin herre. Tills profeten, eller han missade Bedr-slaget och Uhud-slaget. Han kunde inte medverka. Och då så sa profeten alaihi salatu wassalam till honom, ja Salman, det är dags att köpa dig fri. Man kunde göra det på den tiden. Man kunde betala slavägaren en summa för att köpa slaven fri. Så man gjorde en deal, en avtal med slavägaren, att han skulle få 300 små dadelpalmer planterades på ett område. Och han skulle få en summa guld, som en skuld som han då hade. Så profeten alaihi salatu wassalam, han sa, hjälp eran broder. Ja, nu ska vi köpa honom fri. Hjälp eran broder. Så vissa av sahaba kom med 30 stycken små, det kallas för skott, de här träden. Vissa kom med 20, vissa 15, vissa 10 och så vidare. Tills det samlades 300. Och då så sa profeten alaihi salatu wassalam, gå iväg till platsen, gräv de här hålen där de ska planteras, men plantera dem inte. Låt mig vara den som planterar dem med min hand. Så Salman gick och grävde de här hålen till palmerna och kallade sen på profeten alaihi salatu wassalam för att plantera de här träden. Så han gick tillsammans med honom till den här dalen och planterade de här träden med sin egen hand. Och så sa Salman, för wallahi nafsi biyadi, vid honom i vars hand min själ vilar, varenda av de här träden överlevde och bar frukt. Jag vet, det är väldigt ovanligt när du tar skott från ett träd att alla överlever. Gärna i hälften kanske vissnar och dör och så vidare. Men alla överlevde. För de, mashallah, var planterade av profetens välsignade hand alaihi salatu wassalam. Och sen så var det kvar en summa pengar att betala. Så profeten alaihi salatu wasalam kom till honom med ett guldägg. Han hade tagit under vissa slag som ett krigsbyte. Och han sa, gå och ge det här till mannen. Och Salman tänkte, men kommer det täcka skulden? En ganska stor skuld. Så han sa, ja, det kommer att täcka. Och Salman vägde ägget och det vägde exakt lika mycket han var skyldig den här mannen. Exakt det han skulle betala för att köpa sig själv fri. Och då så gick man till den här mannen då och köpte Salman al-Farisi fri. Och han blev en fri man och efter det bevittnade han alla slagen tillsammans med profeten alaihi salatu wasalam. Och där slutar hadithen. Här finner vi också en till viktig sak. Och det är, kolla på sahabas yani bröderskap. Hur de samarbetade. En han är vår broder, befria honom. Och alla gav det de kunde ge, eller hur? Så som hadithen säger att liknelsen av muslimerna, deras kärlek, sammanhållning och yani umhet gentemot varandra är som liknelsen av en kropp. Om en del av kroppen lider så känner resten av kroppen sömlöshet och feber. Yani vi muslimer lider med varandra, vi hjälper varandra och stöttar varandra. Så sahaba gick där ihop, mashallah, och hjälpte honom. Salman radiallahu anhu är en person som har många dygder, många fadail. Alla sahaba radiallahu anhu är de bästa av människor. Men Salman radiallahu anhu har vissa unika dygder. Det har berättats autentiskt att profeten sallallahu alaihi wasallam sa, paradiset längtar efter tre personer. Paradiset längtar efter tre personer. Ali, Ammar och Salman. Och det här tyder då på hans enorma dygd. Att Jenna, som Allah har skapat som belöning för de troende, längtar specifikt efter Salman al-Farisi. Subhanallah. Abu Huraira berättar också att de satt tillsammans med profeten alaihi salatu wasalam. Och de frågade om den här versen. وَإِن تَتَوَلَّوْ يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُ أَمْثَالَكُمْ. Om ni vänder er bort så kommer Allah att byta ut er mot ett folk som inte kommer vara som er. Och versen. وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ. Och det finns ett annat folk som fortfarande inte anslutit sig till dem. Vilka är de, ja Rasulullah? Och då så var han tyst. Han svarade inte. Tills man frågade tre gånger. Och då så sa profeten alaihi salatu salam, eller han satt bredvid Salman och han la sin hand på honom. Och han sa att om en iman, om tron skulle finnas på Thureya, en avlägsen stjärna, så skulle folk nå den. Och bland dem är personer som Salman al-Farisi. Men han är från de här personerna som är sanningssökare. Och han är den som söker iman, vart den är. Yani det här är metaforiskt talat. Även om sanningen skulle finnas på månen, på en stjärna, han skulle bege sig dit för att finna den. Det spelar ingen roll vart den är. Han är beredd att offra allt. Radiallahu anhu. Hassan al-Basri sa också om Salman al-Farisi att han är sabiqul furs. Han är den mest utstående nobla personen från Persien. Man frågade också Ali radiallahu anhu om flera av sahaba, deras goda egenskaper och dygder. Och när han talade om Salman så sa han att Salman adrak al-ilm al-awwal wal-ilm al-akhir bahrun la yudrak qa'ruhu. Han är en person som besitter, han har fått kunskapen om det tidigare skrifter och den senare skriften, ett hav av kunskap vars botten inte kan yani kännas till, alltså det är så djupt havet av kunskap som han besitter, att ingen vet hur djupt det är. Och det här sa vem? Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu. För Salman var ju hängiven. Han gav sitt liv till att studera Bibeln och Toran och så vidare. Och sedan studera Koranen och vara tillsammans med profeten alaihi salatu wasalam. Och han beskrevs också av vissa av de tidigare som Luqman al-Hakim i denna umma. Han var en väldigt vis person. Och de sa också att han är från Ahlul Bayt. Han är från Ahlul Bayt. Det här har nämnts från flera. Gärna att han tillskrevs profeten Muhammeds familj alaihi salatu wasalam. Han var också väldigt ödmjuk. På Umars tid så blev han amir över El-Madain i Irak som ligger söder om Bagdad. Och när han var i marknaden så kommer en man, och det är den här mannen som berättar berättelsen. Han sa i marknaden och han köpte typ så här hö till sin häst eller åsna. Så han ser en person komma i marknaden och säger, du kom. Det finns här folk som bär med pengar. Han säger, du kom, bär höet. Så mannen la höet på ryggen, och vem tror ni det var? Semele Faris. Och han var amir över staden. Han visste inte vem han var. Han klädde sig väldigt simpelt. Han var inte en person som klädde sig ståtligt och pompigt. Så han tog det här på ryggen. Och så började han att gå mot den här mannens hem. Så folk, de blev helt chockade. De säger, Abdullah, jag är amir. Vad gör du? Varför bär du det här? Ska vi hjälpa dig? Han säger, nej, låt mig bära det. Tills han kom till personens hem. Och när personen förstod vem han var, han skämdes jättemycket. Han sa, jag ska aldrig mer be någon bära någonting åt mig. Subhanallah. Men kolla vilken ödmjukhet. Han var amir, ledaren. Subhanallah. Han fick massvis, Omar skickade ju pengar från statskassan som lön till honom. Mashallah, han spenderade allting, fisabilillah, gav allting till fattiga och behövande. Han till och med berättar att han köpte varor för att tillaga mat. Han sa, jag köper dem för en dinar och jag tillagar dem och kan sälja dem för tre. En kan jag återinvestera, en kan jag ge till mina barn, och en, alltså försörjning, och en kan jag ge till fattiga. Och han är vem? Amir över hela det här stora området. Det berättas också från Sa'd och Ibn Mas'ud att de gick in till Salman radiyallahu anhu när han låg på dödsbädden. Och Salman grät. Och de frågar honom, yani, vad är det som får dig att gråta? Du har ju varit med om så mycket gott tillsammans med profeten alayhi salatu wassalam. Och då så säger Salman radiyallahu anhu till Rasulullah alayhi salatu wassalam, ga mig en ahd. Alltså han fick mig att lova någonting inför honom som jag känner att jag inte riktigt levt upp till. Och vad var det här löftet som han lovade profeten alayhi salatu wassalam? Han sa, låt eran zad, al-balab, det ni tar av denna dunja, vara som en resandes person. Och så sa Salman då att jag känner att jag är överträtt. Jag har gått över det jag har lovat. Men profeten alayhi salatu wassalam gav rådet till Salman att inte ta för mycket av dunja, utan att vara i dunja som en resande. Och bara ta det du behöver av dunja för att kunna ta det till akhira. Men Salman, trots att han levde så simpelt och knappt hade någonting, så kände han att han hade tagit för mycket av det här världsliga livet. Allah al-Mustan, vad ska du säga? Salman har också några, ska ta bara två, tre vackra uttalanden som nämns från honom. Han var en väldigt vis person. Vet ni vem hans broder var i islam? Är det någon som vet det? Ni vet när Al-Muhajirun kom till Medina och fick en broder för Ansar. Vem fick Salman al-Farisi som broder av Sahaba? Är det någon som vet? Han sov över oss honom, den kända berättelsen.
Abu Darda, precis.
Naam. Och ni känner till den här kända berättelsen. Abu Darda, han var väldigt ihärlig att dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. Nästan fastade varje dag och han bad hela nätterna. Och Salman sa till honom att gärna ta det lugnt. Fasta vissa dagar, fasta inte andra dagar. Din familj har rättigheter, din kropp har rättigheter. Han sa till honom, jag kommer inte sova tills du sover. Vi kan be en del av natten, men be till hela natten. Han sa, idag ska du inte fasta. Vi kan fasta andra dagar. Så Abu Darda gick då till profeten alayhi salatu wassalam för att kolla, stämmer det här som han säger? Och då så sa profeten alayhi salatu wassalam, sadaqa Salman, det han säger är sant. Att inna li nafsika alayka haqqa, du själv har rättigheter, din familj, fru har rättigheter, dina barn har rättigheter, Allah har rättigheter, så ge alla deras rättigheter. Och från de vackra sakerna han också har sagt, att han gav en väldigt fin liknelse. Han sa, liknelsen av den troende i detta liv är som liknelse av en sjuk person som har med sig en läkare. En sjuk person som har med sig en läkare. Som vet vad som skadar personen och vad som botar personen. Och varje gång den här sjuka personen önskar någonting skadligt, avhåller läkaren honom från det. Alltså han hindrar honom från att inta det som är skadligt. Och han säger att om du äter det kommer du dö. Så du kommer att skada det. Och han fortsätter att hindra honom tills han blir frisk från sin sjukdom. Och på så sätt är det också med den troende. Han önskar vissa saker i det här världsliga livet av det pompösa, vackra, fina som människorna har i överflöd. men Allah hindrar det från honom tills det att han tar hans liv och låter honom gå in i paradiset. Jenny, vad är det här för liknelse? Att du som muslim, du kan önska vissa saker. Fina bilar, någon har en Ferrari, någon bor i ett slott för jag vet inte vad, 100 miljoner dollar. Idag du ser sjuka saker. Jag önskar jag också hade det. Nej. Allah hindrar dig från vissa ekonomiska, vissa materialistiska saker. För att han vet att de är skadliga för dig. På samma sätt som läkaren kanske hindrar en patient från någonting. Låt oss säga att ett barn drabbas av en svår diabetes och vill inte ha socker. Läkaren och föräldrarna kommer säga nej. Låt bli, du får det inte. Tills han stabiliseras och saker blir bra. För att det är skadligt. Vi kommer att förgöra honom. Och på samma sätt håller Allah tillbaka världsliga saker från de han älskar. För han vet att de är destruktiva för personen. Tills personen dör och då får han någonting bättre hos Allah subhanahu wa ta'ala. Och det här, bröder och systrar, är en tankeställare. Att man inte ska vara ledsen över det som andra har och du inte har. Du vet att Allah, han är hakim, han är vis, han är razzaq. Han ger alla i dess rätta mått. Du har fått vad som är passat för dig och lämpligt för dig. Det du inte har fått och det du har missat, det var inte ämnat för dig. Och det var inte till din nytta att du skulle ha fått det. Bättre att du inte fick det. Alhamdulillah. Och Allah alam, han kommer att ge dig i framtiden. Men Allah azza wa jalla är hakim. Han ger varje person vad som passar personen. Så tills han tar hans liv och sen mashallah han får någonting bättre. Han får det bästa. Han får paradiset. Och när man har fått paradiset, är det chans. Vi glömmer allting. Som hadithen säger att Allah subhanahu wa ta'ala kommer att ta den mest, vad kan man säga, olyckliga personen i detta liv som någonsin har levt. Han var muslim. Den mest olyckliga, i världsligt. Han var kanske sjuk och fattig och hade alla möjliga problem. Okej? Okay? Allah kommer att ta honom och bara stoppa honom i paradiset en kort stund och sen fråga honom: du tjänare till mig, har du lidit någonting i dunia? Och mannen kommer säga nej, wallah. Men allting är bortblåst. Han kanske levde hundratals år, Allah, hur länge han levde. Dag in och dag ut. Vi kan inte föreställa oss hur den mannen har lidit. Men när han får smaka jannah, allting är borta. Allting är glömt, subhanallah. Och motsatsen är personen. För de lyckligaste i det här livet, för icke-muslimerna som haft allt man kan önska sig. Hälsa, välstånd och allting man kan önska sig. Doppas en kort stund i helvetet. Och Allah frågar honom: du, har du njutit någonting i dunia? Mannen säger nej, Allah är ingenting. Det är allting i bakgrund. Eller hur? Så det är bra att vi muslimer är klipska och ser på helheten. Se på al-akhir. Vad är det som räknas? Det är inte dunia. Allah i dunia är ingenting. Och du har den bästa gåvan som finns, vilket är islam. Så var tacksam till Allah subhanahu wa ta'ala. Salman skrev också brev till Abu Darda med vishet. I ett av breven så skrev Abu Darda till honom från Sham. Han sa: ja Salman, halumma ila al-ard al-muqaddasa. Ja Salman, kom till det välsignade landet. Och då svarade Salman till honom: inna al-arda la yuqaddisu ahadan, inna ma yuqaddisu al-insan amal. Att det inte är ett land som gör en person helig, det är personens gärningar. Det spelar ingen roll vart du bor. Allas. Om du inte är bra så kommer det inte att gynna dig någonting alls. Utan det som gör en person helig är inte vart han bor, var han kommer ifrån. Det är vad han gör. Vad han tror på och vad han gör. Han skrev också till Abu Darda ett vackert råd. Han sa: du kommer inte att uppnå. فَإِنَّكَ لَنْ تَنَالُ مَا تُرِيدُ إِلَّا بِتَرْكِ مَا تَشْتَهِي. Du kommer inte att uppnå vad du önskar förutom att lämna vad du längtar efter. Än i vad du åtrår. Än i från dunia, det världsliga, suttman. Du kommer inte att få belöningen som finns hos Allah om du inte lämnar det som du önskar från detta världsliga liv. وَلَنْ تَنَالُ مَا تَأْمَلْ إِلَّا بِالصَّبْرْ عَلَى مَا تَكْرَ. Och du kommer inte att uppnå det som du hoppas på förutom med tålamod i det du ogillar. Så låt ditt tal vara dikr. Och låt dina ord vara fikran, är det någonting du reflekterat över. Och låt dina reflektioner vara någonting du har begrundat över. För dunia ändrar sig snabbt. Och det sötma och skönhet kommer att försvinna. Så vilseleds inte av det. och låt ditt hem vara moskén och salam. Så väldigt, väldigt vackert råd där han påminner Abu Darda radiallahu anhu om att vägen till Allah kräver uppoffringar, kräver att man kämpar och offrar och att man avstår från det som man kanske dras till i form av synder eller haram eller för mycket av det världsliga som kanske distraherar från Allah subhanahu wa ta'ala. Man måste göra uppoffringar. Och vägen till Allah kräver tålamod. Tålamod i att lyda Allah, tålamod i att inte synda. Och han rådde honom också att vara eftertänksam, begrunda, reflektera och att vara en person som minns Allah mycket och att ha moskén som sitt hem. En gång så letade Salman efter en plats att be på. Det fanns en slavinna där, en flicka, som sa till Salman: "Iltamis qalban tahiran wa salli haythu shi't." Hon sa istället, hon sa till honom: "Ja Salman, istället för att leta efter en plats att be på, eftersträva att rena ditt hjärta, sen kan du be vart du vill." Och då så sa Salman till henne att hon har förstånd, hon har förståelse av religion. Ja, det handlar inte om att du ska be den finaste, flashigaste moskén, den finaste tauben och finaste imamen som läser bästa koranen. Nej, Allah, om du ber ute i skogen med inlevelse till Allah, det är bättre. Är ni med? Det är hjärtats gärningar som räknas och inte själva platsen. Salman sa, vi kan ta sista rådet. Han sa: tre saker fick mig att skratta och tre saker fick mig att gråta. Han sa: de saker som fick mig att skratta, han sa, mu'ammil ad-dunya wal maut yatlubuhu. Personen som förundras över det världsliga livet trots att döden jagar honom. Mu'ammil, typ han är så här, hoppas och han längtar och han planerar stort för dunya trots att döden jagar honom. Är det inte konstigt? Eller hur? Att man planerar stort för dunya, glömmer sin akhira och försummar verkligheten av att döden följer honom. Och kommer att hinna i kappen, eller hur? Kul innal maut alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Döden kommer att hinna i kappen. Det var den första. Det andra han sa: ghafil la yughfal anhu. Han sa en person som här betyder en har glömt Allah, men Allah har inte glömt honom. Men hur kan han glömma Allah subhanahu wa ta'ala? Allah azza wa jall, Allah har inte glömt honom. En Allah azza wa jall försörjer dig, ger dig alla gåvor du har fått. Ska du inte tacka Allah subhanahu wa ta'ala? Ska du inte minnas Allah subhanahu wa ta'ala? Ska du inte be dina fem salat i tacksamhet till Allah azza wa jall? Självklart. وَضَاحِكْ مِلْ فِيهِ لَا يَدْرِ أَمُصْفِتٌ رَبَّهُ أَمْ مَرْضِي. Och den tredje som han förundrades över är en person som skrattar, gapskrattar utan att veta om hans herre är nöjd över honom eller arg över honom. Ja, han sitter och gapskrattar i det här världsliga livet utan att veta, är alla nöjda med mig eller inte nöjda med mig? Vad är min destination i nästa liv? Ska jag till helvete? Hur kan jag sitta och gapskratta här? Folk måste vakna upp och ta saker på allvar. Och han sa: tre saker fick mig att gråta. Firaq al-ahibba Muhammadin wa hizbuhu. Den första, att lämna dem jag älskar, Muhammed och hans grupp. Yani sahaba radiyallahu anhu. Det var den största sorgen i hans liv. Wa hawlun matla' inda ghamaratil maut. Och de stora motgångar som kommer att drabba människorna vid döden. Och den tredje, wukuf bayna yaday rabbil alamin. Att stå framför Allah, världarnas herre, då jag inte vet om jag kommer att tas till paradiset eller helvetet. Jag vet inte vad som kommer att hända med mig. Subhanallah. Så det här var visdomsord från Salman radiyallahu anhu. Och det sägs att han dog i Al-Mada'in år 36 hijri under Uthmans khilafa radiyallahu anhu. Så må Allah subhanahu wa ta'ala vara nöjd med honom och alla sahaba. En väldigt vacker, lärorik berättelse som lär oss att sanningen och Allahs belöning kräver uppoffringar. Kräver att man kanske lämnar saker. Man måste ibland kompromissa. Man kan inte alltid behålla det man vill och få det man vill. Utan om det handlar om sanningen så måste man göra uppoffringar. Ibland, och det här har hänt inte bara Salman, det har hänt många vi har hört om. De har lämnat sina färdighetsreligioner och de har fått problem, de har fått motgångar. Vi har hört om folk som blivit utkastade och de har blivit muslimer. Folk som har blivit mordhotade. Folk som har fått flytt. Lever med hemlig identitet. Folk som blivit dödade har vi hört om. Så att den i sanningen är inte alltid enkel. Det är inte en dans på rosor. Vad sa profeten alaihissalam? Att paradiset är omgivet med saker man ogillar. Och helvetet är omgivet med saker som lustarna dras till. Så Allahs pris, paradiset, kräver ibland uppoffringar. Men subhanallah, kolla hur mycket han offrade. Och kolla yani, hur Allah subhanahu wa ta'ala planerade för honom. Om man kollar ur hans perspektiv, att han söker sanningen, han vill offra allt för Allah subhanahu wa ta'ala, och sen han blir såld som slav. Ja, det låter jättenegativt. Men var det inte bättre för honom? Det var bättre. Han hamnade vart? Exakt där han ville hamna. Allahs plan, eller hur? Subhanallah. Så har man uppriktighet. Men är man uppriktig till Allah och man gör det goda, Allah kommer att ta hand om dig. Allah kommer att skydda dig. Ihfadhi la ihfadhi. Bevara Allah, Allah kommer att bevara dig. Allah kommer inte att svika dig. Allah kommer inte att försumma din belöning. Utan Allah kommer att ta hand om dig. Så en viktig lärdom som vi har att ta med oss idag, att sanningen är det som varje muslim ska söka, och man ska vara beredd att offra allt för. Spelar ingen roll. Yani, att bli muslim, att dyrka Allah är meningen med livet. Och det finns ingenting som kan stå emot detta. Det finns ingenting som värderas högre än detta. Utan sanningen är det vi alla ska söka. Och må Allah subhanahu wa ta'ala ena oss med sahaba radiyallahu anhum i det högsta paradiset. والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين بارك الله فيكم بكم بعشاء حفظه الله وضوء ان شاء الله لا فرقه
فما سالي
فيديو بليت يا رب Allah Allah. Finns säkert på engelska. Om du söker på internet, det mesta finns på engelska. Du söker the story of some man affairs. Kommer säkert hitta mig på engelska.
What?
Vad finns
på
ryggen? Mycket bra fråga. Vad hade profeten alaihissalam på ryggen? Ett profetsigill. Det heter Khatam al-Nubuwa. Och det sägs att det då var mellan skulderbladen. Och att det var stort som ett fågelägg. Okay? Och det sägs att det var lite åt vänster sida, alltså bakom hjärtat. Och vissa lärde sig att profeten som fick det här, då ängeln Jibril öppnade hans bröst. Du vet den här berättelsen. Och redade hans hjärta. Och då stängde igen det. Då kom det här sigillet på ryggen som ett tecken då. Och det sägs också då att det här sigillet har stått i de gamla böckerna. Alltså de böckerna som judarna och kristna läste. Och därför visste de och kände till. Och det här bevisar också för oss att den bibel som finns kvar idag är förändrad. Inte bara från Jesus tid, från Salman al-Farisis tid är den ändrad till idag. Alltså det fanns då en bibel på Salmans tid 600 år efter Jesus som är annorlunda från den bibel vi har idag. För det fanns kunskap där i som inte står i dagens bibel. Förstår ni? Så bibeln har hela tiden gärna uppdaterats och förvanskats genom åren. Alltså, då var vi färdiga för idag. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum.